Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kristina.
Hej.
Välkommen till Jag är modig.
Tack så jättemycket.
Det är jättekul att vi har lyckats få till en tid, för du är ju en ganska upptagen kvinna.
Ja, jag antar det.
Det är det. Men det är så roligt. Kristina Knight, du har ju en lång erfarenhet inom reklamvärlden. 30 år ungefär, va?
Mm.
Du har jobbat som copywriter och creative director.
Mm.
Du är också författare av 2 böcker.
Mm.
Föreläsare. Och sen ungefär 3 år tillbaka så är du egen företagare också.
Stämmer bra. Mm. Hur du kan.
Men Knight,
mm,
du är ju uppväxt, vet jag, både i Sverige och England. Berätta.
Ja, det stämmer. Min pappa är engelsman och min mamma var svensk. Svenska, säger man.
Mm.
Så precis, jag har haft förmånen att växa upp i 2 länder med 2 språk och 2 kulturer lite fram och tillbaka. Och för det är jag verkligen evigt tacksam. Jag tror att det har präglat mig ganska mycket. Att alltid tänka att det finns mer än ett perspektiv. Det finns olika sätt att se på saker och ting. Så det ser jag som en gåva, verkligen.
Under vilken period bodde du i England?
Ja, dels när jag var liten. Då min pappa kommer från St. Albans som ligger ungefär en timme nordväst om London. Så där var jag mycket som barn. Och sen när jag har gått min skolgång primärt i Sverige. Men efter gymnasiet så flyttade jag direkt till England och gick på University of Sussex som ligger en timme utanför Brighton och blev kvar i Brighton i ganska många år.
Mm.
Och sen har jag haft en sväng i London med mitt första barn Tom. Då bodde vi i London. Och sen är det väl så att till slut måste man på något sätt bestämma sig, inte minst när man har familj och barn, att man kanske inte kan hålla på och flacka fram och tillbaka. Så att nu för tiden och sen ganska långt tillbaka bor jag i Sverige, i Stockholm.
Mm. Vad spännande. Och det är intressant där du säger också att det har påverkat dig.
Nej, men det är, vi är ju väldigt anglosaxiska i Sverige och engelskan är ett naturligt andra språk för de flesta i Sverige. Så att det är ju inte enorma kulturella skillnader, men det är ändå olika. Olika traditioner och men språken i sig, eftersom jag också är så intresserad av ord och språk, så känns ju det väldigt berikande att jag har fått möjlighet att uttrycka mig på 2 språk, i tal och skrift. Och eftersom jag jobbar med språk så är det en lite större verktygslåda, vilket har varit jättehärligt.
Var det självklart för dig att du skulle bli copywriter, att det kanske inte var från början, men kanske journalist, men att du skulle jobba med det skrivna ordet?
Det var nog självklart, tror jag. För att jag har skrivandet har liksom varit min uttrycksform från väldigt, väldigt tidiga år. Men att jag skulle bli copywriter var absolut inte givet, för jag visste inte att det yrket fanns en gång. Utan det var, precis som du säger, nog journalist eller författare jag tänkte. Och författare verkade svårt och lite ensamt, tyckte jag. Så jag hade absolut planer på att jag skulle bli journalist och gärna litteratur- och filmkritiker. Så jag pluggade film- och litteraturhistoria när jag var i... Jag pluggade i England och USA, en Bachelor of Arts. Så det var liksom tanken att jag blev copywriter i en slump. En väldigt trevlig slump.
Hur kom det sig? Började du på... Nej, du började inte på Alice. För vi hade ju kontakt på 90-talet.
Ja, visst.
När jag jobbade på ett stort företag och du skrev åt oss.
Just
kom jag
ihåg
då.
Jo, men det stämmer. Hallå Cederqvist var den första byrån jag jobbade på. Och då hade jag gått på Bergs ett år innan på den copyutbildning som då bara var ett år. Men innan dess hade jag jobbat som säljare på EF Språkresor. Mm. Och fick möjlighet att skriva väldigt mycket där. Broschyrer och säljbrev. Och då var det en god vän till mig som sa, vet du att det du gör nu, det är vad en copywriter gör. Va? Sa jag, vad är det för något? Hon gick själv på Bergs Art Direction-utbildningen, så hon tipsade mig och jag tyckte att det lät jättespännande. Och på den vägen är det.
Kul!
Ja.
I en intervju så har du sagt att nyfikenhet och en genuin kärlek till människans natur är grundläggande ingredienser för att bli framgångsrik i reklambyråbranschen. Kan du utveckla det?
Ja, jag kan ju bara tala utifrån min egen erfarenhet. Men jag känner att för mig har det varit mina primära drivkrafter. Och jag tror att man behöver vara intresserad av hur människor fungerar. Alltså lite beteendevetenskap. Vad är det som driver människor? Vad är det som fångar och berör människor? För det handlar ju om att fånga någons uppmärksamhet och intresse och att bli, vara relevant och bli intressant för någon. Det är ju en utmaning, inte minst det här enorma bruset som pågår hela tiden. Och för att liksom slå an rätt strängar och trycka på rätt knappar så tror jag man måste ha en förståelse för människans drivkrafter och vara nyfiken på människan. Och jag är det. Jag älskar att möta nya människor. Jag älskar att fråga människor mycket frågor och försöka förstå what makes them tick. Liksom. Vad är det som driver och får oss människor att bete oss eller välja bort och så.
Du är ju en otroligt ödmjuk människa ska jag säga också. Och det är ju fantastiskt i reklambyråbranschen också där det kan vara ganska tufft. Men du har ju liksom alltid haft ditt sätt att vara som är väldigt vinnande.
Det är ju en rätt speciell bransch, det får jag väl lov att säga.
Ja.
Det är ganska högt tempo och höga förväntningar tror jag. Och att vara kreatör är ju såklart utmanande eftersom man alltid förväntas komma med liksom banbrytande nya idéer. Även om problemen är gamla så ska ju lösningarna gärna vara nya och kreativa. Så det finns ju en viss press hela tiden och det går fort och jag tycker bara att det går fortare och fortare dessutom. Så att det är klart att det är en ganska tuff bransch och till det kommer då i alla fall ur min synvinkel att det också är en ganska homogen bransch, det vill säga den är hyfsat mansdominerad och råder brist på mångfald. Så att den kan ju också bli utmanande för alla de som känner att de inte passar in i mallen så att säga eller inte är definierade av branschens normer.
Därför att jag tycker du har ju, som jag sa tidigare, du har ju 30 års erfarenhet av reklambyråbranschen. Du har ju varit otroligt modig som hela tiden har drivit den här frågan just med jämställdhet inom byråbranschen. Och 2013 så släppte ju du din första bok, Mad Women, Her Story of Advertising.
Mm.
Där du har samtal med olika spännande kvinnor i reklambyråbranschen och det är väl också inom kommunikation och design. Men det är ju hela världen som du pratar med kvinnor i. Berätta om dina tankar och idén till den här boken.
Idén fick jag sommaren 2010 när jag var nere i Italien på semester. Och upptäckte, och det kan man ju tycka, att varför tog det så lång tid för mig att upptäcka det. Jag insåg att alla böcker jag hade läst om reklam och marknadsföring allihopa var skrivna av män. Och jag har ju haft jättestor glädje och nytta av dem. David Ogilvy och Jan Cederqvist och alla fantastiska böcker. Men jag tänkte, vad konstigt det är. Vi har ju ändå blivit fler kvinnor i branschen. Varför har ingen kvinna skrivit om reklam och liksom delat med sig av sina erfarenheter? Så då tänkte jag att då får jag väl skriva den boken själv. Och då satte jag mig bokstavligen ner och skrev förordet till det som sen blev Mad Women. Och först hade jag nog tänkt att det skulle vara mina egna erfarenheter. Men så kände jag att jag ville släppa in fler röster och fler perspektiv. Inte minst för att fånga fler yrkesroller i branschen. Då fick jag idén till att parallellt med, jag jobbade ju faktiskt heltid på Ogilvy då, så att jag skrev liksom den här boken utan att någon visste om det. Och passade på och intervjuade, träffade kvinnor runt om i världen när jag ändå reste i jobbet. Så skulle jag till New York för att sitta i en jury eller vad jag nu skulle göra, så såg jag till att addera en dag eller två och boka in ett möte med Shelley Lazarus till exempel på Ogilvy. Så att för mig blev ju det en julafton alltihopa, kan jag säga. För mötena med de här kvinnorna var ju i mångt och mycket första gången jag själv träffade fantastiska förebilder, kvinnliga förebilder, både copywriters och i andra yrkesroller, som jag egentligen hade saknat under hela min karriär. För det var väldigt påtagligt både i början av min karriär och i många år, att jag ofta var den enda kvinnan i rummet och jag hade väldigt få kvinnliga förebilder att liksom spegla mig i och inspireras av. Så att det var ju personligen fantastiskt med alla de här mötena.
Ja, och det som jag tycker också är så fantastiskt med boken, det är ju att den inte bara utifrån ett Sverigeperspektiv, utan att det är globalt.
Mm.
Men jag tycker det här är en viktig bok för alla kvinnor, oavsett om du jobbar i branschen eller inte.
Absolut, jag tänker att utmaningarna och erfarenheterna är inte unika för reklambranschen. Jag tror att de är ganska typiska för hela näringslivet. Och det som både på något sätt är trösterikt och kanske samtidigt är sorgligt, är att alla vi kvinnor och de här kvinnorna som intervjuas i boken har extremt liknande erfarenheter. Alltså vi stöter i samma glastak och upplever samma frustrationer och begränsningar. Så att, men jag tänker också att det finns kraft i det. För jag bemödade mig verkligen om att välja kvinnor som dels kunde berätta om erfarenheter, men också dela med sig av lösningar och taktik, så att säga. Så här har jag gjort när det här hände. För jag tänker att det är viktigt att upptäcka att man inte är ensam i sina upplevelser. Att man inte är nojig, utan de faktiskt är delade av fler. Och det finns lösningar och taktiker för hur man kan komma vidare.
Och det kommer vi in, tycker jag, nästan lite grann på nästa bok. Men innan så tänker jag att det var ju otroligt modigt av dig att skriva den här boken. Men det blev ju faktiskt en väldig framgång. Och som också ledde till att du har ju hållit föreläsningar över hela världen med...
Ja,
boken.
Nej, men hade någon sagt till mig när jag satt där nere i Italien och skrev det där förordet vid ett litet skraltigt skrivbord att ja, men du kommer åka till Bogotá i Colombia och Mexico City och Milano och Berlin, och så hade jag ju bara skrattat och sagt nej. För jag skrev verkligen boken ur min egen frustration, och du säger att jag är modig. Jag tänkte inte ens så, jag bara tänkte att jag bara måste göra det här. Och i och med att jag under årens lopp har träffat så många unga kvinnor, när jag föreläser, när jag undervisar på Bergs och Forsbergs och så vidare, och förstått att fler än jag har den här längtan och det här behovet av förebilder, så kände jag bara att ja, men någon måste göra det här jobbet. Så det var väldigt mycket sprunget ur ett eget behov och en iakttagelse av att det var ett delat behov. Men det har ju såklart varit helt fantastiskt att komma ut i världen och få prata om de här frågorna. Inte minst i länder, ja, som till exempel Mexiko och Colombia, där jag nästan blev mottagen som en rockstjärna för att hungern efter de här diskussionerna har varit så enormt stor, och det har inte funnits forum för det riktigt. Och Sverige ses såklart som ett föregångsland i mångt och mycket i de här frågorna. Så att jag kände mig ju extremt välkommen och kände att jag fick fantastiska möten med människor som har betytt jättemycket för mig.
Som du sa också, att du jobbade ju heltid. Mm. Har familj. I och för sig, äldsta sonen bodde ju inte hemma då. Väl?
Nej.
Nej. Men din yngsta bodde ju hemma. Ja.
Ja.
Och sen jobba heltid och sen skriva bok. Det är ju tufft.
Ja, det var ju en jättedum idé. Jag är extremt disciplinerad. Alltså, skrivandet är ju som sagt var min uttrycksform sedan många år tillbaka. Så att jag har lätt för att skriva och jag har lätt för att disciplinera och liksom förvalta min tid. Så att det har gått, men jag var rätt trött efter första boken.
Mm.
Och den andra boken har jag haft lyxen att skriva under helt andra omständigheter. Det vill säga att jag har varit frilans och inte anställd. Så jag har kunnat förvalta min tid på ett helt annat sätt.
Mm, för att nästa bok, den kom ju 5 år senare. Den lanserade du i år, var det release på den. I våras, i maj tror jag det var. Not Buying It.
Mm.
Och det var ju liksom helt rätt med tanke på hela MeToo-debatten och alltihopa. Men det jag tycker är bra, det är ju just det här att den är ju mer en handbok. Och återigen, det här är ju en bok som man både kan bli inspirerad och få kraft utav, oavsett om du jobbar i reklambyråbranschen eller inte. Och just det här att hur man bemöter då härskartekniker och framförallt att känna att man vågar ta plats. Vad var dina tankar när du liksom skulle formulera det utifrån att du hade gjort de här spännande samtalen. Mm. Till att bli en handlare.
Ja, men jag tror faktiskt att upprinnelsen till den här boken var i mångt och mycket en upplevelse av att vi från 2013 och framåt delade historier, vittnesbörd, erfarenheter. Vi pratade och pratade och liksom lyfte på locket och berättade för varandra. Och det är jättebra. Alltså alla de erfarenheterna är extremt värdefulla för att förstå att det här är ett strukturellt problem. Det är inte ett problem på individnivå. Det är jätteviktigt för kvinnor att upptäcka det. Att inte leta felen hos sig själv utan faktiskt rikta blicken utåt och förstå att det här handlar om normer och strukturer. Så det var liksom det som hade pågått i ett antal år. Och då kände jag så här, ja, men nu har vi ställt diagnos. Nu vet vi vad problemet är. Nu, visserligen ska vi fortsätta att dela erfarenheter, men vi måste göra någonting åt det. Så jag kände personligen ett starkt behov av att vara lösningsorienterad och liksom konkret kring att händer det här, då kan du göra så här. Blir du bemött på det här sättet kan du svara så här och så vidare. Det var absolut den primära drivkraften i den här andra boken. Men jag var också ganska provocerad av Sheryl Sandbergs bok Lean In. Så det första kapitlet i boken heter ju Lean Out. Och det var liksom, ja, men det var det första kapitlet jag skrev. Det bara rann ur mig för att jag kände att det är så himla lätt att säga lean in när man är i en ganska privilegierad situation som hon är i. Som vit, välutbildad kvinna inom en stor framgångsrik koncern eller vad man ska kalla det för. Men så kände jag också att lean in är ju fanken det vi har gjort hela tiden. Mm. And look where that got us. Mm. Liksom. Man kanske inte ens vill vara framåtlutad i en organisation eller en struktur som man inte ens tror på eller vill skriva under på. Så Lean Out var liksom det självskrivna kapitlet för mig att börja med. Och sen efterhand så rann ju allting på. Och sen var jag återigen i Italien när hela den här Weinstein-affären uppdagades. Och då fick jag ju liksom bara på något sätt mer bränsle på brasan. För jag kände att ja, men boken kändes angelägen och viktig och liksom tidsenlig. Så att det bara gav mig ytterligare energi liksom.
Nu får man ju hoppas att det är män som läser den här boken också. Att det inte bara är kvinnor. Nej. Det tror jag de kan behöva.
Mm. Ja, det är ju min absoluta förhoppning. Mm. Och jag tycker det är så roligt när jag föreläser och ofta då har boken med mig till försäljning. Så är det många killar som kommer fram och säger jag vill läsa den här men jag ska ge den till min flickvän. Jag ska ge den till min fru. Jag ska ge den till min dotter. Nu är hon 3 år men hon kan läsa den sen. Ja. Alltså, det är ju förstås då mest kvinnor som kommer till mina föreläsningar. Men de män som är där vill verkligen förstå och vill läsa. Och liksom,
och de förhoppningsvis kan påverka sin tur.
Absolut. Ja. För det här gör vi bara tillsammans. Det är jag väldigt noga med att säga. Att det är.
Har du mött liksom ifrågasättandet eller lite raljerande? Eller
nej,
någonting?
Faktiskt ingenting. Nej. Och det var jag nog kanske mest orolig för med första boken. För jag kommer ihåg när jag satt och skrev den, var det väl, eller när den precis hade kommit ut. Så var det någon sån här uppdraggranskning eller agenda eller något program på tv. Där många kvinnliga journalister och författare klev fram och vittnade om hur ja, men både mordhotade och liksom allt smutskastade och allt det här de hade blivit. Så jag var helt förberedd på att jag skulle få uppleva någonting liknande. Men har inte sett någonting av det. Och jag vet inte vad anledningen till det är. Jag tror en del av det kan vara att min bok kom ut. Timingen blev väldigt, väldigt bra på den första boken. För det låg liksom i luften. Och sen är jag kanske då, som du säger, ödmjuk. Men jag har ju bemödat mig om i bägge mina böcker att mitt uppsåt är att vi måste göra det här tillsammans. Det är samarbete. Det handlar inte om att kvinnor ska ersätta män. Eller göra på liksom konkurrera ut männen på samma sätt som männen alltid har gjort. Eller om det nu är så. Utan det här är liksom, det här måste vi göra tillsammans för att det ska bli hållbart och långsiktigt. Och jag tror att det tonläget har gagnat mitt budskap. Mm. Nej, det är ju extremt individuellt tänker jag vad mod är. Och det är ju en liksom personlig resa var en av oss gör. Jag brukar säga att jag har varit mer tålmodig än modig. För det tycker jag har varit kännetecknande för mig. Att jag har varit bra på att lyssna. Bra på att ge plats åt andra. bra på att liksom ge people the benefit of the doubt. Det här har jag ägnat mig åt i större delen av mitt liv. Och jag tycker att det är lite roligt att ordet tålamod egentligen består av två ord. Tåla och mod. Och jag brukar säga att jag har nog tålt mycket. Alltså jag har varit väldigt tålmodig som sagt var. Men ju äldre jag har blivit så har jag nog också inför mig själv blivit väldigt mycket tydligare kring vad jag tycker är okej och inte okej. Vilken värdegrund jag vill verka utifrån och vad jag vill stå för och representera. Så över tid så har jag tålt mindre och mindre. Så där ordet tåla har trillat bort och kvar är mod. Så jag känner mig mycket modigare nu än vad jag gjorde när jag var yngre. Jag känner att jag har ingenting att förlora. Jag är egentligen inte rädd för någonting. Och jag känner att jag är väl gammal nog, modig nog, mogen nog, whatever. Att ta den här striden och känner att jag kan stå upp för det. Jag känner mig väldigt trygg i min värdegrund och vad jag vill agera utifrån. Och känner att hade jag nu fått skit för första boken eller andra boken så hade jag klarat det. Liksom, det hade varit värt det.
Du bottnar så i dig själv.
Ja, I guess.
Mm. Ja, intressant. Och det här är ju en viktig debatt som vi ska hålla levande hela tiden. Och framförallt hjälpa varandra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
För du har ju också nu andra uppdrag. Kan berätta kanske bara om några uppdrag, för jag känner att en del hänger samman, tycker jag, lite grann med ditt mod och din omtanke och det du drivs av.
Nej, men jag tänker ju att det här med jämställdhet är en hållbarhetsfråga, så att jag är väldigt upptagen av jämställdhet på olika sätt och är därför styrelsemedlem i Fredrika Bremer-förbundet som är Sveriges äldsta kvinnoförbund, men det är opolitiskt och det är öppet för kvinnor och män, vilket jag gillar. Jag är också styrelsemedlem i WaterAid och tillgången till rent vatten och sanitet är i allra högsta grad en fråga om jämställdhet, eftersom kvinnor i många länder ägnar timmar åt att hämta vatten och inte därför kan gå i skolan eller bli självförsörjande eller utbilda sig och sådär. Så att jag är aktiv på det sättet. Jag kan unna mig den tiden. Jag har vuxna barn och jag är inte anställd någonstans. Så jag har liksom dukat upp mitt eget smörgåsbord med de rätter jag tycker är viktiga. Och i det ingår som sagt en del styrelsearbete. Och arbete med kommunikation där jag hemskt gärna vill driva frågan kring representation. Hur ser reklamen ut? Vilka är det som får vara med? Vilka representerar vi? Vilka är synliga? För det är jätteviktigt. Vårt samhälle är tack och lov rikt på mångfald. Men branschen, reklambranschen, har varit jättedålig på att spegla det. Och populerar vi inte våra byråer med samma mångfald och rikedom i perspektiv och erfarenheter, så blir vår kommunikation enfaldig och irrelevant. Så att det är liksom, om man inte köper jämställdhetsretoriken i det där, så måste man ändå förstå att det också är, i slutändan handlar om bottom line, om lönsamhet. Om varumärken ska klara av att kommunicera på ett intressant och relevant sätt, så måste vi vara inkluderande.
Jag tänker att vi kanske ska komma in lite grann på det här med mod. Mm. För nu har vi ju berört lite grann dig som yrkesperson och, mm. och inte så mycket kanske privat. Mm. Men du lever ju i en familj med mm. barn och det känns som det är stor harmoni där.
Jag tror vi bråkar och har oss lika mycket som alla andra.
Ja, nej, men det vore väl lite konstigt annars.
Ja, det är ja. Mänskligt. Nej, men jag är jättelyckligt gift med en väldigt fin person som...
Som inte är i byrånbranschen. Nej. Det är väl skönt.
Ja, han är möbelsnickare och kreativ på det sättet. Men precis som du säger, ganska skönt att man inte gör exakt samma sak. Två vuxna barn, eller vuxna vid det här laget då. Mm. Och en hund.
Ja, som ja. Heter?
Chelsea.
Och varför?
För att det är det bästa fotbollslaget ja. Såklart. Det går väldigt bra för dem just nu.
Ja, det gör det.
Jag måste påpeka.
Härligt. Ja. Men du, om vi går in nu då på mod. Mm. Vad är mod för dig?
Men mod tror jag handlar om att utmana sig själv. Sina egna rädslor. Att liksom våga ta det där klivet och... testa och göra någonting som man kanske inte tror att man klarar av eller vilket som känns jätteläskigt. Och så gör man det och, ja nu kanske jag föregår det lite, men jag vet att vi skulle prata om vad är att vara framgångsrik.
Mm.
Då tycker jag att vara framgångsrik är när man har tagit det där klivet, varit modig och faktiskt landar i det och levererar och växer i det. Det är ju en enormt stor personlig framgång.
Mm.
Som gör att man växer och vågar igen och så vidare.
Kan du berätta om något tillfälle när du känner att du har varit modig?
Mm. På en liten skala så tycker jag att jag var extremt blyg som barn nämligen. Alltså ville alltid stå längst bak i ledet och inte göra väsen av mig och så i skolan och allt det där. Så det, där har jag utmanat mig själv jättemycket, inte minst med mina föreläsningar där jag nu ledigt står inför 1000 personer och pratar och bara tycker det är kul. Men de första gångerna jag gjorde det, till exempel på Bergs, så var jag ju kräkfärdig av nervositet och undrade liksom, varför gör jag det här? Jag måste ju inte. Men ja.
Och det är ju ett mod om något.
Ja, men då har jag liksom drivit mig själv. Och det är ju jättekul att jag nu är helt bekväm med det.
Men rädslor har vi ju alla.
Ja, gud.
Vad
ja.
Har du för rädslor? Är det något du vill dela med dig?
Ja, absolut. Jag tycker nog egentligen bara att jag är rädd för en enda sak. Och det är att bli av med min familj. Jag känner att jag är inte så himla rädd. Det är klart, skulle någon säga... Att jag skulle hoppa bungee jump eller dyka från femman. Jag skulle ju absolut känna någon slags skräck i kroppen. Men det är liksom inte en stor rädsla. Det är bara att göra liksom. Men att mista sina nära och kära. Alltså det. Jag förstår inte hur man överlever det.
Nej.
Det är min stora rädsla.
Men det är också intressant, för jag tänker du måste ju haft säkert andra rädslor när du var yngre som du har på något sätt kommit över nu i samband med alla olika steg som du har tagit i olika riktningar och som har stärkt ditt...
Ja, men när jag pratade inför publik var ju fruktansvärt jobbigt när jag var yngre att våga ta plats i liksom att ha en synpunkt som kanske är avvikande. Så jag är ju uppfostrad med brittisk diplomati. Alltså mina bägge föräldrar har varit väldigt så diplomatiska och ödmjuka. Så att I don't make waves liksom. Tar inte jättemycket plats och har inte hävdat min åsikt utan varit ganska, liksom varit snäll. Så det har ju varit en träningssak också. Att faktiskt våga höja rösten och säga ifrån och ha en avvikande.
Tror du inte att det är också en del av din framgång? Jag tänker nu i det här att alla människor som jag har träffat i byråbranschen, man nämner ditt namn, så har ju alla bara positivt att säga. Och jag tror att en stor del är det här som jag sa tidigare, att du är väldigt ödmjuk, men det kanske också bottnar i det här med att du har stått för din sak, men du har ändå varit väldigt diplomatisk och liksom framfört det på ett vänligt sätt, men ändå stått kvar. Du har ju inte svajat för dina synpunkter.
Nej.
Eller åsikter.
Nej, jag har ju liksom nog varit ganska trygg i mig själv hela tiden, men inte velat göra så himla mycket väsen av mig. Men det handlar ju, dels handlar det om min uppfostran och min läggning, tror jag, min personlighet. Och sen handlar det mycket om att jag gillar att bli bemött på det sättet själv. Jag gillar när folk lyssnar och är liksom ödmjuka och vänliga och snälla. Så att det handlar ju liksom att man försöker vara som man vill bli bemött.
Känner du att du är chef över ditt eget liv?
Ja, numera känner jag det. Ja. När man har vuxna utflugna barn så får man ju sitt liv tillbaka, brukar jag säga. Alltså man får ju, man kan disponera över sin tid på ett helt annat sätt. Man behöver inte göra massa brandkårsutryckningar med läxhjälp och matlagning och allt det där. Som har varit ljuvligt och extremt utbildande och lärande på alla sätt och vis. Men jag har ju mycket mer tid och kan disponera över den på ett sätt som jag vill. Så att ja, jag känner väl att jag är chef för min egen tid. Sen är jag fortfarande ganska dålig på att säga nej, för jag tycker allt är kul, typ. Och säger ja till alldeles för mycket.
Vad är dina nycklar då till att vara, eller till det med framgång?
Mm. Ja, men jag tror att det jag berörde lite grann kanske, att våga utmana sig själv hela tiden liksom. Vilket jag också gjorde när jag sa upp mig från mitt senaste jobb då som CD. Det var ju,
CD, alltså Creative Director.
Ja, ja, precis. Kreativ chef på en byrå där jag trivdes jättebra, fantastiska kollegor. Ett jättebra liksom, bra jobb med bra lön och hur bekvämt och trevligt. Jag hade ju kunnat toffla runt där i 10 år till och haft det hur bra som helst. Men jag kände att, eller som min äldsta son sa, you can't be fat and happy. Så han sa det om sig själv, för att han också kände att det var en liksom förändringsfas. Han sa, you can't be fat and happy when you're 25, and by the way, you can't be fat and happy when you're 50 plus either, mom. För vi var lite i så här förändringsfas samtidigt, båda två. Och jag kände, nej, jag vill verkligen utmana mig själv minst ett varv till och inte bli bekväm. Och det tror jag har med, i alla fall för min del, att med framgång att göra. Att jag känner att jag har utmanat mig själv. Att jag liksom utforskar mina resurser. Vad kan jag? Vad klarar jag? Vad vill jag? Vad kan jag göra för nytta? Vad kan jag uträtta? Vad kan jag göra för skillnad? Då, om jag känner att jag på något sätt gör nytta och skillnad, då känner jag mig framgångsrik.
Mm. Och det är väl också det här att ibland också stanna upp. Och känna sig nöjd med vissa saker som man har gjort. Mm. För det är ju väldigt lätt att vara självkritisk. Bara, men jag kunde ha gjort det lite bättre, bättre. Men just att kunna känna sig nöjd. Mm. Ja, men det här blev ju faktiskt riktigt bra utifrån de förutsättningarna. Va?
Absolut.
Och sen inte jämföra sig med andra. Men det är väldigt lätt att göra. Mm. Och då tänker jag, då kommer vi in lite grann på det här med självförtroende.
Mm.
Hur stärker du ditt självförtroende? Nu tar vi inte självkänsla, utan självförtroende.
Åh, vilken svår fråga. Jag känner mig nog... Alltså, jag är ju gammal. Det vore ju skandal om jag inte hade självförtroende.
Nej, men jag tror inte att det hänger ihop med ålder faktiskt.
Nej, men jag känner mig väldigt trygg i vad jag står för och vad jag gör. Men det har också med det här skiftet att göra, att jag faktiskt lämnade min heltidstjänst. För att man jobbar på en byrå, så jobbar man ju med uppdrag av alla sorter. Ibland så var det ju, ska jag villigt erkänna, kampanjer och kommunikation som jag inte 100% kände att jag kunde stå bakom. Och det har stärkt mig väldigt mycket och gett mig ännu mer självförtroende. Att nej, jag vill bara göra saker som innebär att jag kan titta mig själv i spegeln, titta mig själv i ögonen, se mina barn i ögonen och stå för det jag gör. Så det har absolut bidragit till ett liksom bättre självförtroende. Jag känner mig säker och trygg i det jag har valt att göra.
Mm.
Men alltså, man är ju människa så man kan ju vackla. Jag tyckte jag hade gjort en ganska dålig föreläsning häromdagen. Jag vet inte, jag brukar inte känna så. Men...
Och tror inte du att det är ganska viktigt också att man faktiskt kan känna så?
Jo.
Att nej, men blev det här verkligen bra? Eller är det så här? Och för att också komma igen.
Jo, jag tror att det är ett tecken på att man vill mycket. Ja. Och att man inte är fat and happy. Nej. Utan att man liksom hela tiden vill utvecklas och göra bättre. Jag vill ju inte hålla samma föreläsning liksom varje gång på liksom autopilot. Utan jag vill kunna utvecklas och bli utmanad. Och så jag tror absolut att det är bra. Men det kan också vara väldigt jobbigt.
Mm. Såklart. Mm. Men du, när och var hämtar du ditt inre lugn eller får energi?
Jag älskar att sitta på kaféer och läsa böcker och bläddra i tidningar och dricka kaffe eller något annat och titta på människor och liksom bara känna att jag är en åskådare. Att jag inte behöver delta i ett samtal eller i ett sammanhang. gillar verkligen att iaktta. Det ger mig mycket vila, det ger mig idéer, det ger mig tankar och reflektion. Så det gillar jag. Gillar också jättemycket att vara ute i naturen med min hund, ute i skärgården, springa på klipporna där ute vid havsbandet. Älskar att sitta på en liten piazza i vår lilla by i Italien. Mm. Så jag vilar ju när jag får reflektion. Och det kan, reflektion kanske är min typ av meditation då.
För att absolut.
Jag hinner ju inte riktigt reflektera i vardagen när jag är igång och jobbar och håller på. Så att reflektion blir mitt sätt att liksom ladda batterierna. Mm.
Relationer då? Vad betyder relationer för dig? Jag tänker både på jobb och privat.
Jättemycket. Alltså, i början pratade vi om min kärlek till människor. Alltså, jag tycker väldigt mycket om människor och möten och liksom nyfiken på hur människor väljer att leva sina liv och hur tänker de och hur gör de och så här. Så att relationer är jätteviktigt för mig. Men ensamhet, det finns ju ett sånt fint ord på engelska, solitude, är också väldigt viktigt för mig. Jag kan bli övermätt på stimulans av människor och sällskap så här, så jag har enormt behov av att också vara själv ibland och reflektera. Men relationer är jätteviktiga för mig. Jag är otroligt lycklig över min familj. Den betyder ju såklart mest, liksom min man och mina barn och min pappa, min mamma har gått bort tyvärr, men min syster och liksom min närmaste vänkrets är ju extremt värdefull. Utan dem hade inte jag varit där jag är idag. Det är jag helt övertygad om.
Och sen som du sa det här med att behovet att vara själv. Och det är ju så, det är en, då väljer du ju själv att vara själv. Mm. Det är ju inget påtvingat.
Nej, utan exakt. Det är lyx.
Det, blir, det är verkligen lyx.
Ja, både och.
Ja, precis. Sen tror jag, men vet att du är väldigt duktig på nätverk också. Nu tänker jag jobbmässigt.
Mm. Jo, alltså det är jag, men kanske inte på det där klassiska sättet. För när man säger ordet nätverk så får jag åtminstone bilder i huvudet när man minglar och man är duktig på att röra sig i rummet och prata med olika människor och koppla ihop människor och sådär. Det kan jag göra, men jag gillar att nätverka. Jag gillar bättre att nätverka one-to-one. Alltså jag tycker att det ger mig mycket mer att äta frukost med någon eller äta lunch eller ännu hellre gå en promenad med någon. Jag är mycket bättre one-to-one. Jag tycker att det blir på riktigt då på något sätt, samtalet. Och det i sin tur kan ju leda till att jag känner, då ska jag se till att Pia får träffa Amanda. Mm. För gud, de skulle ju verkligen. Så på det sättet tror jag är duktig på att bjussa på mina kontakter och koppla ihop människor och så. Men jag är ingen mingelprinsessa, det kan jag inte påstå.
Fast jag tänker, det du säger nu, det är ju rätt lustigt att det har blivit så synonymt det här med nätverka är lika med att mingla, för det stämmer, för det är det man pratar mycket om, och att vi svenskar är lite dåliga på det här med mingel, för vi stannar för länge vid samma person, man ska bara fara runt så här. Men jag är nog mer, precis som du också, inne på, och det nätverkande tycker jag oftast ger mer, för du hinner ju få ut någonting utav
lite
det.
Lite mer på djupet.
Så om det är någon nu här som lyssnar som känner att, men gud, hur ska jag göra för att börja nätverka? Har du något tips då?
Ja, men jag tror man måste vara väldigt ärlig mot sig själv. Och liksom, hur funkar man som person? Hur är man mest bekväm i kontakter med andra människor? Är det i liksom ett forum där man går och lyssnar på en föreläsning och sen är det vin och snittar och liksom man är bekväm med att gå fram till okända människor? Då kan man ju göra det. Då utsätter man sig för sådana sammanhang där det finns mycket människor och många möjligheter. Men om man inte är bekväm med det, jag tycker inte man ska tvinga sig in i den enda formen. Då tycker jag att man tar kontakt. Man kanske vill ha en mentor, man kanske bara vill ha ett samtal, man vill träffa någon. Och jag tycker oftast att människor är schyssta med att säga, ja men absolut, vi kan ses över en kaffe eller hur det nu än är. Och man ska inte vara rädd för att fråga om en mentor. Alltså, oftast i min erfarenhet så blir människor smickrade. Sen kan det hända att man inte har tid eller möjlighet. Men man ska inte vara rädd för att fråga om de där one-to-one-mötena. Speciellt inte om man är mer bekväm med den liksom, formen på möten.
Där tror jag att yngre är lite bättre.
Ja.
Men just som har kommit upp lite ålder kanske. Ja. Så är det svårare. Jag tror att de här yngre är, det ser jag ju på mina jobbar. Men det är naturligtvis en läggningsfråga också.
Ja, att och man ska har vara rätt och ärlig mot sig själv. Välja
man måste känna sig bekväm med det.
Ja.
Vi ska snart runda av nu. Men jag tänker, drömmar. Hur ser dina drömmar ut? Vad har du för drömmar?
Åh, Men det handlar nog om att hitta den här balansen där jag hoppas att jag fortsatt och länge till kan göra skillnad och göra nytta. Framförallt i frågor då som jag tycker är viktiga och där jag tror att det behövs göras skillnad. Inom jämställdhet och mångfald och inkludering och allt det där. Inom min bransch men också i övrigt i mina styrelseuppdrag och så. Men att kunna balansera det också med att njuta av livet. Jag har jobbat länge och väldigt, väldigt mycket. Och jag vill tro att jag kan hitta balansen att också njuta av att resa, att umgås med familjen. Att unna mig återhämtning liksom. Mm. Den där ekvationen är inte helt lätt. Men
Och den är väl ändå inte så lätt. Jag menar, det är lätt att tro nu när du är egen.
Mm.
Men det är inte så lätt att styra i alla fall.
Nej, precis. Det vet jag många som frilansar säger att jag vet ju vad jag har den här månaden. Jag vet ju inte vad jag ska göra nästa månad. Och att det skapar en stress och kanske en tendens att tacka ja till för mycket. Mm. Och så. Så det jobbar jag på. För det känns viktigt att hushålla med sig själv. Och liksom hitta den där balansen mellan jobb och återhämtning.
Ska vi avsluta med att bara höra, vilket är ditt livs största äventyr hittills? Det finns säkert kommande, men hittills som du känner.
Ja, men jag tycker nog föräldraskapet är det största äventyret. Mm. Det är ju på något sätt ganska märkligt att det inte krävs några körkort för att bli förälder. Ja. Alltså, det är ju en så stor förändring i livet och så utmanande, både liksom fysiskt och psykiskt, på en resa som man inte har en aning om vad det kommer att innebära och hur man gör. Så det tycker jag har varit extremt utvecklande. Alltså jag har hittat bottnar i mig själv, resurser i mig själv som jag aldrig anade att jag hade.
Mm.
Alltså det har gjort mig så stark. Alltså mina två barn har ju utbildat och utvecklat mig mer än någonting annat i livet. Och fortsätter att göra det, vilket är så häftigt när de nu är liksom vuxna människor som fortsatt utmanar mig och lär mig och så. Så att, without comparison så är det föräldraskapet, absolut.
Häftigt. Vet du vad, det tycker jag blir en jättebra avslutning på det här samtalet. Härligt. Tusen tack Kristina för att du kom.
Tack själv, tack.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.